Välkomna till dagens debatt, slaget efter 12. Och idag så diskuterar vi turbulensen i politiken och konstaterar då att bland annat så har vi då en ny finansminister, nygamla Matti Vanhanen, alltså inte nygammal just på den posten, men i landets absoluta, en av de viktigaste, tyngsta portföljerna har han tagit hand om efter Katri Kulmuni och den skandal som hon nu har varit egentligen inblandad i. Eller jag vet inte, kan man använda ordet skandal? Med mig i studion här så har jag Stefan Wallin, tidigare minister, SFP-politiker, och numera så är du head of public affairs. Någonting som du själv översatt som påverkanskommunikation.
Så är det.
Ja, på Milton. Milton som är en kommunikations- eller expert på kommunikation. Det är det som ni sysslar med. Ja. Hur har kommunikationen, tycker du, fungerat nu om vi tänker på det här som ledde upp till att Katri Kulmuni avgick?
No, det har väl nog brustit åtminstone internt i hennes stab om det är så att hon var saligen omedveten om vem som betalar för de i och för sig helt berättigade tjänster som Tekir sålde åt henne. Politiker har ju naturligtvis möjlighet och också rätt att få den typen av service som de behöver. Men frågan är bara vem som betalar. Mm. Och där är det tydligen brustit i ganska många riktningar. Också i hennes riktning ifall det är så att hon har varit omedveten om vem som betalar. Sen kan man undra att hon kanske borde ha varit medveten om det.
Mm, och nu vet vi ju inte vem som, vad som nu riktigt är den absoluta sanningen här. Vi har ord mot ord. Sari Multala, riksdagsledamot för Samlingspartiet, sitter också med mig här i studion. Turbulenta dagar i politiken. Hur har det känts för oppositionen eller för er?
Förstås är vi mest bara följer det som händer. Det är inte så mycket som vi kan göra. Men
det var ganska skönt.
På det sättet förstås, men det är inte bra för Finland att det finns mitt i en kris som man ska ta tag i, att det finns sånt som inte kanske... det handlar inte om vissa stora summor, men det handlar om politikens trovärdighet och vår trovärdighet på det sättet. Därför tycker jag nog att det var ju rätt beslut av Katri Kulmuni då, när hon gjorde det beslutet att hon gick av och liksom tog ansvar i det som hade hänt, även om, som Stefan har sagt, att det kanske känns som det var mera det att kommunikationen och förstås hennes egen, men mest och främst staben och kanske assistentens liksom vad han gjorde på bakgrunden var inte riktigt det som man kanske borde göra. Att jag tror att det är trovärdighet, att man kan lita på att de som arbetar med en och en minister, så de ser till att sånt inte ska hända. Mm. Och ser till att allt går med lagen, så att det är lagligt vad man gör. Och här verkar det som att det är i alla fall väldigt gränsfall om det har gått på rätt sätt.
Ja, vi ska lite bena i det här ännu. Det har nog benats väldigt mycket i de gångna dagarna, men det finns alltid någon som lyssnar nu som kanske inte har följt med det så noga, så vi ska lite bena ut det om en stund. Först välkomnar jag Petteri Värnänen, en kommunikationsexpert till. Det där. Och jag vet att du har sysslat med det här, att du har tränat politiker, alltså media tränat dem. Men vilka ögon har du tittat på den här smärre katastrofen inom Centern?
Först ska jag påpeka att jag mediatränar ytterst sällan politiker, för att jag tycker att de som mediatränar, de ska vara mera av spindoktorer och kunna liksom krypa in i ideologin på ett helt annat sätt än sådana utomstående konsult som jag. Men det där, nu återstår det en hel del frågor att veta ut. Att jag tror inte riktigt att finansminister Kulmuni har varit helt ovetande om hur det har betalats och hur det liksom funkar. För att det där, vi har ju haft ett avtal med våra konkurrenter, Kellun kanat, och de har frångått det avtalet och det där gjort sådana specialfall här. Jag har en erfarenhet av det där statsförvaltningen att det är jättenoga med hur reglerna följs. Att sådana över, liksom, över Trump görs hemskt sällan. Allt för sällan tycker jag ibland.
Jaha, det var ett intressant tillägg där på slutet, men jag tänker så här att det här avtalet med Ellun Kanat, den här andra kommunikationsbyrån som man då har haft från ministeriernas håll, så det som är intressant här är att det där tidningen Iltalehti i alla fall igår publicerar, jag vet inte om ni har läst, hela e-postutbyte mellan de här olika personerna bakom Katri Kulmuni, där de diskuterar bland annat Ellun Kanat också. Och nog är medvetna om i den här e-postdiskussionen, så är de medvetna om att de borde egentligen använda Ellun Kanat för att det finns en deal om det här. Och den har liksom konkurrensutsatts redan. Och att man måste ha ett synnerligen vägande skäl för att göra någonting annat. Men ändå gör de så här.
Just det.
Så det där, är det du syftar till, Petter i Värnanen, att det där Katri Kulmuni knappast var helt omedveten om det här?
Eller? Det där, jag tror att hon har behövt ha en sån här spindoktor från så att säga nära håll och inte från Ellun Kanat. Jag går ogärna och det där talar om konkurrenterna, men att jag tror att det här har funnits liksom mera behov av just sånt kunnande som Harri Saukkomaa och såna kontakter som han har och det där, inte det här, så det var egentligen det vanliga krishanteringssystemet som vi sysslar med, eller de här medieträningarna, eller kommunikationsträningarna som jag kallar det för. Men att sen tror jag att det här är inte liksom enda skälet att Katri Kulmuni avgår.
Jaha, vad bygger du det påstående på?
De får fortfarande kontakter som jag har, så har ju liksom några har antytt att det har pågått någon slags strid där i Kepu, Centerpartiet. Och det där. Jag har ju följt Centerpartiets interna strider sedan början av 70-talet, så att det där, jag vet att det kan gå ganska vilt till.
Vilt till i Centerpartiet. Just så. Det där Harri Saukkomaa, som nu är den här, hur ska vi kalla honom då, spindoktorn, han har ju haft nära kontakt med Juha Sipilä tidigare och bland annat coach, eller ska vi säga hjälpt honom också. Men att Sipilä har tydligen då varit väldigt noga med tidigare att se till att när man har betalat för hans tjänster så har det kommit ur annan kassa än ministeriernas. Hur kunde Sipilä förstå det här men inte Kulmuni? Vad tror ni? Vad säger Sari Multalaholle?
Jag tror nog att om man hade stannat till och tänkt efter lite så hade man säkert förstått det. Men det verkade till mig när jag läste de här e-mail och vad Katri Kulmuni själv har sagt, att hon har inte känt till alla detaljer till de här avtalen som har gjorts, och kanske inte att summan blev så stor, och sen när det blev till att det kanske har varit en sån kontrakt där hon har kunnat ringa och ha liksom sån råd när hon bara behöver det, och sen om man inte vet att hur mycket kostar det per timme till exempel, och det blir ganska snabbt ganska stora summor. Men att jag förstår att det är svårt att liksom skilja att partiledaren som ministerns plikter, men om man sen också, om man liksom förbereder sig till exempel att hålla ett tal där man blir partiledare eller vill vara partiledare, det är ganska klart att då är det inte ens parti som kan betala sådant, utan det är förstås det, sen måste det vara sig själv eller kanske sin valkrets eller någonting som har ställt upp till en kandidat.
Stefan Wallin nickar här när du säger det där, vill du fylla i här? Eller?
Ja, det är helt klart att man köper in tjänster av utomstående i det här fallet i syfte att öka sin mediegenomslagskraft och sin bekvämlighetsgrad när man konfronteras med en mikrofon eller en tv-studio eller en debatt, så det är helt okej. Därför finns det experter, därför finns det också näringskedjor mellan politik och kommunikationsbyråer och andra aktörer, alla har så att säga nytta av varandra. Men det är inte egalt vem som betalar. Och så som Kulmuni själv har sagt senast väl i morse, så är det att där var det fundamentalt fel, så var naturligtvis det att räkningen inte skickades till Centerbyrån på Apollogatan, utan det gick till arbets- och näringsministeriet och sen finansministeriet. Som hade avtalat som en annan byrå, eller ett par byråer sen tidigare. Och utan att känna till koreografin eller bakgrundsdetaljerna till det, så är det ju väl ingen statshemlighet att en av byråerna, till exempel Elon Kanat, har en ganska stark samlingspartistiskt stuk. Det finns två ledande gestalter där, ena är tidigare huvudägaren, är tidigare samlingspartistisk riksdagsledamot och vd väl nu för tiden är före detta partisekreterare i samlingspartiet. Det att Kulmuni...
Turunen.
Ja. Det att Kulmuni eller hennes stab kände sig mer bekväm med en annan byrå, så kanske lite begripligt om det är så att Saukkomaa har centerbakgrund, Sipilä har jobbat med dem, tidigare partisekreterare Timo Laarinen har jobbat på Tekir. Man kände sig kanske mer trygg att exponera sig själv och sina svagheter som ny partiordförande när man övar på tal, när man försöker klara sig i debatter med någon som så att säga tillhör den egna sfären, hemmaplansfavör, en firma med många representanter för ett konkurrerande parti. Jag vet inte här, men liksom det bara har slagit mig när jag har funderat på den här saken. Men det brast som sagt, det var räkningen damp ner i fel postlåda.
Ja.
Det är just därför jag avstår gärna för att träna politiker, för att det där, jag har inte den kontaktyta som några andra har, så att Stefan har helt rätt i det där. Men att det tycker jag sen att ministrarna och överhuvudtaget politikerna måste ha väldigt bra hjälp till att kristallisera sina budskap, för att det där, vi har nu lyssnat en del ministrar också i den här regeringen som man inte riktigt förstår vad de vill säga. Och det är inte bra för någon. Men sen har vi också kunnat märka att det har funnits lite sån här förbättring i detta. Och att några av ministrarna har fått av någon, vet inte vem, hjälp till att kristallisera sina budskap. Börja tala lite långsammare och klarare och annat meningar som inte är minst långa. Så att jag tror att det är bra för demokratin att folk får hjälp till att uttala sig klart.
Politikerna här i studion, eller ex-politikern och nuvarande politikern, båda nickar.
Ja, förstås. Jag tycker det är inget fel att man får hjälp och sparrar. Till och med det att vad man gör och hur man sen säger det klart ut, att vad man ska göra. Det är ännu mer viktigt att man säger det klart ut. Det är inget fel på att man får hjälp, och det är säkert det, många av oss skulle nytta av det, att man sparrar lite mer och får hjälp med att prata. Men just det som Stefan här har sagt väldigt bra, att det hanterade om att vem betalade räkningen.
Hur tycker ni att den här krishanteringen sen har fungerat, alltså kriskommunikationen, efter att det börjar liksom visa sig att någonting galet? För då tycker man ju att om man nu har betalat stora summor pengar till Tekir, så skulle de träda in och hjälpa, för att det verkade ju inte så där hemskt lyckad, den där första kriskommunikationen.
Ja. Det var väl så att om Suomen Kuvalehti publicerar den här nyheten på tisdagen, så på fredagen var ju allting över. Däremellan hade Kulmuni meddelat att hon betalat tillbaka den här summan, vilket hon kanske då bedömde att skulle ha räckt. Det som hon inte gjorde var att hon skulle avskeda sin specialmedarbetare, vilket säkert inte heller skulle ha räckt, och det skulle kanske ha varit en skenmanöver, för att som hon själv säger så är det alltid ministern som har det politiska ansvaret i slut. Att offra medarbetare hjälper inte, kan till och med vara lite fegt, ja. Så att sen när hon liksom insåg vart det blåser, och nu är det ju bara så att de här mediedreven nu för tiden så är ganska obönhörliga. När de kommer igång och når ett visst varvtal, så går det inte att stoppa förrän liksom de uppnår sitt syfte, så att säga, att någon avgår. Och det hittas alltid nya saker, och det underblåses, och det kommer nya anonyma tips etc. Tills det är färdigt. Och Där kanske Kulmuni då tydligen enligt vissa kommentarer fattade sitt avgångsbeslut lite väl tidigt. Och var det nog så att kvällstidningarna hade liksom laddat upp med popcorn och slangbällor för hela veckoslutet att fortsätta klappjakten och prickskytte på henne. Och sen tog hon mitt i allt den här polkagrisklubban ur munnen på dem.
Eller så har Petteri Värnänen helt rätt att det finns något annat här bakom.
Ja, det är klart att de där opinionssiffrorna har ju varit usla, men de har varit usla en längre tid.
Jag syftar nu kanske på det som Petteri Värnänen vinkar om, att han vet mer om att det finns inre stridigheter här som vi inte vet någonting om.
Ja, men det är kanske, jag tror inte det är de som fick henne att göra den här slutsatsen, ta det här till slutsatserna nu. Men det som din fråga var hur det gick här och kommunicera det här. Och det misstaget kanske där var att först i början när hon erkände att hon har fått, hon inte förstod att misstaget var att hon inte själv har betalt det. Mm. För att då sa hon bara att hon har tagit för hon var osäker och ville ha sparning och så vidare. Vilket är helt, liksom, man förstår det. Men att då förstod hon inte att hon var där i vad det är, MTV 10 nu heter, kom jag ihåg att hon sa det här. Och det var väldigt sympatiskt, men det rättade ju till det här fallet. Plus att sen kanske, det verkade på fredag när jag också tänkte att nu var det rätt att göra det här, men sen efter när hon igår sen sa att ja, men jag kommer ändå fortsätta en del av det här femman
i ministergruppen,
och i ledning av ministergruppen och att inte Vanhanen ska vara vikarie för statsministern. Så att det var lite så här att okej, har hon inte riktigt förstått att om man sen ger makten ut, ministermakten, så då kan man inte fortsätta i nästan på samma situation och ställning utan att ha den där ministeransvar. Och nu har det igår hänt att statsminister Marin sa att det kommer inte hända så, att Vanhanen kommer ändå att vara vikarie. Och det är klart att han är då också en medlem i femman, eller är det som man kallar det på svenska?
Kvintetten.
Vad tänker du, Petteri Värnänen, om det här? För att det var också en sån här konstig manöver här emellanåt.
No, det här är helt hemskt många saker här under en otroligt kort tid. Och det liksom märks i hela den här affären att folk inte riktigt tänker till. De inte frågar om råd, de har inte frågat om juridiska råd när det gäller det här att om en utomstående människa kan så att säga leda en ministergrupp, så det låter ju helt galet. Eller sen att det där finansministern inte skulle vara det där verkställande statsminister. Så att det har skett saker här under förra helgen, tror jag, eller så, och som har skett så fort att ingen har riktigt haft koll på den här hästen som har mött amok här i politikens trädgård.
Alltså det har hossats ordentligt.
Det har hossats väldigt,
ja. För att använda riktig finlandssvenska. Mm. Ja, varsågod.
Då situationen uppstod ju ganska snabbt förstås. Så det fanns knappast någon som satt in med en manual eller handbok att så här ska vi hantera partiordförandes finansministerns avgång på dessa grunder på kort varsel, utan det gäller liksom att i politikens brutala direktsändning försöka hitta en utväg. Men det som jag tror att båda kollegorna har just pekat på som är helt korrekt är att den egentligen, om man liksom bortser från dramatiken kring en ministers avgång, så är det oftast det kanske mer intressant att vad händer sen? Vad händer under radarn medan den här avgångsprocessen pågår och när den liksom är ett faktum? För då sker en ny positionering internt i politiken, internt i partiet naturligtvis. För då är läget nytt. Och då liksom är det mitt i att fritt fram att lite stärka sina positioner, att höja profilen eller att sätta igång rykten eller sånt här. Och det var väl det som hände i Centern också, utan att vara någon tidigare skulle man sagt kremlolog, men det är väl kanske apollogatolog enligt platsadressen för Centerns partibyrå, så är det helt klart att de här interna spänningarna som har funnits i Centern och alltid har funnits i Centern och som egentligen finns i alla partier.
Till och med utan Paavo Väyrynen.
Till och med det, ja. Så de liksom har nu lite frigjorts från sina eventuella bojor och vi har kanske inte sett slutet på det här ännu, det partikongress i Uleåborg, eller blir det nu på distans eller hur det blir i september i varje fall, och det hinner hända väldigt mycket för det. Precis som Annika Saarikko sa, så det är långt i hösten.
Just det.
Ska vi... du Stefan vet säkert att otroligt mycket bättre än någon av oss, de här liksom cityliberalernas och konservativa krafternas, så att säga, inbördes strider märks i partistrukturerna.
No, det är klart att Centern är ju ett parti där dessa två...
Jag tror han lite syftar block. Till att SFP har haft lite samma dilemma ibland.
Ja, alltså, det är klart att i takt med urbaniseringen och generationsväxlingar så blir det ju en förskjutning av ganska många partiers väljarbas i riktning från glesbebyggelse till tätbebyggelse. Och det har varit väldigt tydligt för Centern, men kanske intressant med Centern här, och det här är inom parentes, det har ingenting med Kulmuni att skaffa egentligen, men Centerns inbrytningar i de stora städerna i söder har ju varit de facto obefintliga. I Helsingfors saknar man idag riksdagsmandat. I Stora Nyland, Saris valkrets, den största i landet, har Centern två mandat. I och för sig båda är nu ministrar, men i alla fall.
Jag tänkte diskutera lite Matti Vanhanen, för att det där, jag tycker det är jätteintressant det här, att nu har vi en man som alla mitt i allt har hurriga respekt för. Om man tittar på A-studio här tidigare, så ser man som Petteri Orpo har en helt annan inställning till liksom Matti Vanhanen, en väldigt respekt, och det här är nu en erfaren politiker och tidigare statsminister och bla bla bla, och alla är väldigt så där bugar och bockar, och det som det skulle ha bortblåst på en gång, alla de otaliga rubriker i gula pressen och skandaler som Matti Vanhanen tidigare har varit alltså inblandad i och föremål för de här skriverierna. Hur hände den här metamorfosen? Jag förstår inte riktigt. Nej,
tiden.
Det har gått lite tid. Det är exakt just så som det är.
Ja, plus att man måste kanske komma ihåg att det är många andra också saker som har hänt. Men det här kanske största som man tänkte efter då, liksom det här med de här, vad heter det nu, Lautakasa.
Bredhögen som Yle var inblandat i.
Blev han verkligen inte så, att han var inte, han var liksom oskyldig på det som de tyckte att han skulle ha varit skyldig på. Det är kanske det också som har, det som är bra, att om man är oskyldig då är man inte skyldig.
Ska vi säga så här, eftersom det var Yle som andra parten i den, så det var ju ett, jag måste först berätta för dem som kanske inte har hört om Bredhög. Det handlar alltså om att det gjordes ett MOT-program, om jag inte minns helt fel, så var det Mott som gjorde det här, om att Vanhanen skulle ha fått ta emot virke. Mm. Och det blev kallat Lautakasa-gate. mot några sådana här politiska gentjänster. Och det där program, alltså den som gjorde programmet var väldigt övertygad om att han hade rätt bevis och kunde bevisa det här, men det kunde sen ändå aldrig ledas direkt i sådana, alltså vattentäta bevis, så att om inte jag nu helt minns fel så hamnar vi väl att backa på den punkten på Yle. Och...
Så var det, ja. Det faktum är det att alla de här, de rubriker som Vanhanen har fått, som inte har anslutit sig till hans politiska karriär direkt.
No, jag ska så, komma så till dem,
de är ju, så alla kvällstidningar som du syftar på just, de är fiskpapper för länge sedan. Ja, det har gått tid, och nu är han tillbaka som en substanspolitiker. Och jag måste säga att mina egna erfarenheter av honom, hade honom som statsminister i fyra år, i två olika regeringar. Och min bild av honom är nog väldigt positiv i den meningen att han är pragmatisk, vilket är en viktig egenskap i politiken, kanske till en viss gräns, men i alla fall.
Vad menar du med det?
Han är väldigt lösningsfokuserad och orienterad. Det är ingen konstig politik att lista upp problem. Men den som gör upp de längsta listorna med olika problem, så det är inte den skickligaste politiken, utan den skickligaste är den som försöker lösningsorienterat närma sig de här listorna och presentera liksom utvägar. Och det är faktiskt hans sätt att jobba. Han är naturligtvis erfaren, han är påläst, och han har också en förmåga att skilja stora saker från små. En också viktig egenskap i politiken.
Och det säger du som tidigare riksdagskollega, tidigare...
Jag har jobbat med honom i regeringen i fyra år.
Ja. Vad säger du, Sari?
Jag skulle kunna Vanhanen lite krishanteringshjälp för framtiden. För att de här gamla grejerna, nu är det så här till de här damaffärerna och annat. De grävs upp helt säkert igen när han nu är liksom i dagspolitiken på ett annat sätt som en dama. så att det där, men jag det där gör ingen offert för inte så det.
Du ger ingen offert åt honom. Okej, okay, alltså han behöver också, alltså det som jag skulle vara, du sa att det är fiskpapper för länge sedan, men i dagens värld så är det ju nog bara att googla och så hittar du allt det gamla också. Jag förstår vad du menar, alla måste också få ta en ny riktning och fortsätta på rent blad, men jag tänker ändå plåga folk lite med att påminna om ensamförsörjaren som han dejta, Susanna Rosunen, som sen han dumpa på ett ganska fullt sätt och som sen skrev en bok om honom där största avslöjande ungefär var att han älskar att göra ugnspotatis. Förlåt. Nu har jag svårt att, det har inte hänt förut i slag efter 12 att man har svårt att hålla sig för skratt, men det är så pervers historia nu efteråt att någon kunde göra en film på det här, men det där som han valde att dra inför rätta på grund av den här boken, och då var det många som sa att där skulle lite kriskommunikation ha suttit bra, för det skulle ha varit absolut det mest edla och det mest kloka, förståndiga att lämna den grejen därhen och inte börja dra en sån här kvinna inför rätta i det här fallet. Jag vet inte vad...
Boken skulle inte ha sålt hemskt många exemplar. Det fanns refererat i kvällstidningarna direkt att den här förläggaren gjorde någon minus på det.
Håller ni med?
Jag vet inte, jag har inte läst boken.
Särskilt Sari ser nu ut sådär som att det här vill hon inte sätta skeden i den här soppan. Jag fortsätter plåga er, för jag tycker att det är underhållande nog att påminna folk om allt det här. Och också som ett exempel på att man kan tydligen vara talman emellanåt och sen komma igen. Och sen är det här, talmansposten är ju en sån här post som många ibland tar en ny start från. Men sen fanns det Merikukka Forsius. Har ni glömt det? Han sällskapade med henne också i något skede. Och det fanns en episod i en hälsocentral i Lojo på natten som det skrattande paret kom in sent på kvällen. Någon hade skadat sig med någonting och så var det en episod att hon hade kastat vässapappersrullor på andra patienter som hade väntat där. Och ingen visste riktigt vad det rörde sig om, men jag menar, för en man som i tiden beskrev sig själv som att vara jättegrå och tråkig, så finns här ganska intressanta historier.
Ja, man kan väl säga att en del av rubrikerna säkert står i ganska stark kontrast till politiker Matti Vanhanen, som är en, som sagt, väldigt pragmatisk, saklig, lösningsfokuserad. Det finns väl en bok som har skrivits om honom som heter Mies, joka halusi olla asia. Mannen som ville vara en sak, alltså en fråga. Och det beskriver ganska bra egentligen honom, för inte han liksom som politiker försökt vara någon större spektakel, gjort ett hemskt stort nummer av liksom sina egna egenskaper. Han är väldigt sig själv som politiker. Så därför är det som har hänt utanför politiken, det står i kontrast till honom.
Ja, men det står i kontrast, men gör det honom mera intressant? Eller gör det, jag liksom är ute efter det här, att kan man skilja på att det här är politikern Sari Multala? Vad om Sari Multala har ett jätte sånt här färgsprakande privatliv som någon nu liksom, går det att, okej, du är inte minister, men dock, går det att skilja på det? Det är nog samma person ändå.
Ja, men jag tror nog att det här med att om man håller sig till att man liksom håller sig till lag, att man inte bryter lag, så då borde det inte vara så stor grej om man har lite mer färgfullt privatliv. Att det är kanske det som jag i alla fall drar gränsen. Och sen är ju förstås röstare som sen väljer. Och det som är nu kanske bra också i det här fallet, att Vanhanen kom tillbaka till politiken och blev liksom demokratiskt vald till riksdagen. Och där har han mandaten också. Att det är inte så att han skulle ha kommit utifrån och tagits in för att liksom rädda Finland, utan han valde själv att han är med i politiken, även om han ville kanske inte bli minister nu, men sen ändå hamnade dit.
No, det är väl lite
där har Stefan igen rätt att saken har förändrats i rasande takt, att om man tänker på Virolainens kärlekshistoria eller Kekkonens olika kvinnohistoria, så de så att säga bara stärkte deras mandat i politiken och de liksom fanns där någonstans och folk talade om dem lite så där smyg, men att nu kommer ju allt upp i sociala medier och kvällstidningarna och de kommer upp igen, så att att nu tycker jag att sånt där liksom sätt att leva, att man är jättetråkig, till och med så att man nästan storknar på hans presskonferenser, vann han en. Och sen så det där så lever loppan så att säga i hemlivet. Så att, jag är lite tveksam om hur det liksom, den här figuren funkar i framtiden.
Ja, varsågod. Nej,
det
här
som Sari just sa, det är ju det torra svaret efter det att om du inte döms för någonting i domstol så har du i juridiskt hänseende inte gjort någonting fel. Men så finns det här som kallas för politiskt ansvar. Och det har vi sett naturligtvis nu via fallet Kulmuni, och det har vi sett också i många andra sammanhang. Det kanske mest extrema exemplet var väl egentligen exempel på både två, var ju Kauko Juhantalo, Sali Åminnesen för tiden. Dömdes i riksrätten 1993, avsattes av riksdagen från riksdagen, men återvaldes av väljarna i Satakunda valkrets 95.
Med väldigt bra.
Med hyggligt röstetal, därför att man ville inte att Meijan Kake ska avsättas av någon helsingforsare. Och det här är ett exempel på hur det liksom juridiska och politiska ansvaret avkrävdes, men väljarna ville ha det på annat sätt. Och det är i sista hand de som bestämmer.
Ja, och jag tror också här att i debatten eller diskussionen i offentligheten så är det lite andra blir lite annorlunda hanterade än några andra. Vi kanske inte just på gång till exempel, vi har en annan minister som är, man inte på rättegång än, men att nu hanterar vi situationen när de hanterar det där i grundlagsutskottet till exempel.
Pekka Haavisto talade.
Just det, och det pratar man inte så mycket om, men sen kommer det upp sån här och det är bara det är bara politiskt ansvar de måste dra sina slutsatser ifrån när man inte har hamnat i rättegång. Men om man hade lett inte gå så långt så skulle det ha varit säkert mer katastrofalt till centern än även det som har hänt till nu.
No, nu har ju Matti Vanhanen fjädrar i hatten också, bland annat så sa Silvio Berlusconi ut, du nämnde väl honom till Finlands sexigaste man någon gång också. Så. Jag vet inte varför han fick en sån idé, men att det var också en Gula Pressen rubrik kring Matti Vanhanen.
Berlusconis smak ska ju ifrågasättas, han tyckte också att Finlands där finländsk mat är helt kass.
Ja.
Hur tror ni att det förändrar det här kvintettens arbete nu? Det har varit de här fem kvinnorna och det är också i och för sig ganska lustigt det att man då har en mängd ministrar, men man väljer att man har de här fem som är på något sätt någon kärngrupp eller så här. Och nu så söndras då den ursprungliga kärngruppen.
Mm. Stefan, det här har ju formaliserats under de senaste årtiondena. Jag tror att det första gången som man kunde urskilja något slags arbetsutskott inom regeringen på allvar så var egentligen Lipponens regeringar. Framförallt den där Lipponen var statsminister och Sauli Niinistö var finansminister. De jobbade jättebra ihop och det är förresten ett trovärdighetstecken för en regering hur bra finansministern och statsministern jobbar ihop.
Exakt.
Gör de det inte så är det ett problem för hela regeringen och sånt för hela politiken. Men sen har det ju varit olika regeringsbaser, det har varit trio, det har varit kvartett, det har varit sextett och det har varit kvintett. Och det är nog, tycker jag, med erfarenhet av några av de här sammansättningarna, ett bra sätt att jobba för. Att det finns frågor som man, med det mandat man har som partiledare i regeringen, försöker lösa tillsammans. Och sen efter det så är den frågan löst, byggande på den presumtionen att partiledarna har ett mandat av sina ministergrupper och sina riksdagsgrupper. Mm. Och på det här viset så undviker man att rodda in regeringen i alla frågor som är öppna. Utom arbetsutskottet, kvintetten, vad den kallas, lösa problemet först. Och sen efter det så betraktas det som löst. Och därför är det klart att det där mandatet är ju starkt som en medlem av kvintetten måste ha. Vilket skulle i teorin ha talat för att Kulmuni borde ha suttit där som partiledare. Mm. Men då är det ju ett faktum att de frågor som kommer på bordet och som sen åker iväg därifrån är regeringsfrågor. Kanske byggande på konfidentiella hemligstämplade papper och annat. Då kan inte en person som inte har ministermandat sitta där med de papperna. Så att det som man gjorde i morse när man utsåg Matti Vanhanen till statsministerns ställföreträdare och medlem i kvintetten i grunden, så det var naturligtvis det enda rätta. Sen får Kulmuni ta en roll som naturligen Antti Rinne har varit förhållandevis bekväm med. Vara partiordförande, vara medveten på kartan med vad som händer, men inte sitta i främsta linjen. Utan det mandatet har då den som sitter i regeringen, i det fallet statsminister Marin och nu i fortsättningen finansminister Vanhanen.
Men Vanhanen ska då alltså vara någon sorts Marins nya bestis?
Dynamiken kommer förstås att förändras nu, för att också Marin har klarat sig, tycker jag, alldeles utomordentligt i den här coronakrisen och det syns ju också i hennes partis opinionssiffror. Så får hon nu bredvid sig som parhäst en person som med alla mätare mätt är erfarenare än henne. Mm. Och också om jag tror att Matti Vanhanen som naturligtvis inser den här situationen kommer att vara ganska försiktig med att höja sin status eller armbåga sig fram. Det hör inte i hans, tycker jag, principer eller stil. Så det är klart att liksom mellan öronen kommer alla att inse att här finns en som är jätte erfaren på alla sätt jämfört med henne. Men jag tror ändå inte att det behöver urarta i något slags spänningar eller utbrott. Jag tror att i det här läget så förstår fiffiga människor nog att hantera sådana prestigespänningar på ett ganska ansvarsfullt sätt, och jag har svårt att se att det skulle kunna bli något större problem i offentligheten.
Vi har bara några minuter kvar. Vad säger du, Petteri Väänänen?
Så länge Centern vill hålla regeringen ihop på samma linje som Stefan, men att det kan ju hända. Det finns ju spänningar där också. Att sen när de här tråkiga penningfrågorna kommer fram, han måste börja skära och greja det som vi har betalat så mycket på grund av corona, så då tror jag att spänningen i Centern kommer att öka ganska kraftigt.
Det kan ju tänkas här nu också att eller det har gissat så här att Centern nu i och med den här manövern att Matti Vanhanen blir ny finansminister, så signalerar man att man tar ansvar. Men, och så kollar man lite hur det går med siffrorna, stödsiffrorna, och så överväger man läget på nytt i höst.
Ja, men det gör också det lättare för Katri Kulmuni nu att kräva efter olika saker och ting när han inte är med i regeringen. Mm. Att han kan kräva som centerpartist ledare, plus att sen att Matti Vanhanen är med i kvintetten, som han sa själv igår, att det är nästan alla saker som han hanterar om pengar, och han måste vara med i diskussioner. Även om han sa samtidigt att han ska hålla sig i sin egen roll. Men det är speciellt nu i den här tiden, så det är nästan alla saker som har med pengar att göra. Och han ska vara med i de här viktigaste diskussionerna, och därför tyckte jag också att det var helt rätt beslut där i morse. Men vi får se vad som kommer att hända med Center.
Vi får se vad som händer. Det skulle finnas säkert mycket att säga ännu, men tiden tar tyvärr slut. Jag tackar Stefan Wallin, Sari Multala och Petteri Väänänen. Personligen hoppas jag att Matti Vanhanen inte är så tråkig som att presskonferenserna gör som man storknar, utan att lite färg där, så inte gör det någonting. Nu är debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Vi hörs då, hej då.